Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej och välkommen till Allt om bilars podcast. Jag heter David Jakobsson och sitter här med...
Jan-Erik Berggren.
Hej Jan-Erik, var är vi?
Vi är i Tannis hus, men det ska vi återkomma till lite senare. Kanske den här podden, men framförallt i andra poddar.
Ja, det är lite speciellt att vi faktiskt sitter i samma rum och gör en podd för en gångs skull.
Ja, det var väldigt, väldigt länge sedan.
Ja.
Och vi är här för årets biljuryns stora testvecka som precis har börjat för några timmar sedan. Och vi kommer som sagt berätta mycket, mycket mer om de här testerna i kommande poddar. Men nu tänkte vi faktiskt hålla oss lite grann till veckan som varit.
Ja. Och, du har gjort något jättespännande.
Ja, jag har faktiskt sett nya Volvo S90.
Härligt.
Omaskerad och maskerad. Och bakom det här döljer sig ett besök på Volvos testanläggning i Härryda, utanför Göteborg. Där vi fick titta på hur de jobbar med sin fordonsdynamik, ska vi kalla det. Eller chassi, rent sagt. Och vi fick titta på hur de jobbar på testbanan, och den visade upp våra, ja, sina olika testbanor där. Olika typer, de kör ju både terräng och landsväg och sådär.
Det är en skithäftig anläggning.
Jättehäftig faktiskt, jättestor. Och imponerande att de testar så mycket, och då bilar rullar där dygnet runt nästan till hela veckan. Och vi körde runt där, och vi hade en trevlig guide som visade oss lite speciella banor. Han körde lite utanför protokollet, och rätt som det var så pang så dök det upp en liten maskerad först, en S90. Och han bad oss titta åt andra hållet, men det gjorde vi förstås inte, någon av oss i bilen där. Alla spannade in den där. De hade ju låst in alla våra kameror och telefoner och sånt, så vi kunde inte ta bild på den. Sen var vi på en testbana, vi kom lite tidigt dit, så när vi stannade till så snurrade runt en omaskerad S90 på banan.
Hur reagerade de när ni dök upp då?
De här i våra guider var väl lite så här besvärade, men inte jättemycket, vilket tyder på att det är snart dags att visa den. Så det var inte så där jättehemlig egentligen, bilen.
Nej. Det tyder på att man kanske kommer att få se en tidigare än Detroit. Är det du tror?
Det tror jag faktiskt att vi kommer att få göra. Även om det kan vara som, så att de väntar med någon liten god bit till Detroit också.
Mm.
Men jag tror att det kommer att ske något inom någon månad här kanske.
Mm.
Och hur ser den ut då? Frågan.
Ja, alltså, du fick ju inte med någon kamera. Eller,
nej.
Så du får berätta väldigt målande.
Men det är ju, om man tittar på konceptbilen, så har de ju ganska tydlig stor motorhuv.
Mm.
Och det hade den här bilen också. Sen är det ju intressanta hur man gör med, det är en sedan då, så att man, hur man gör med bakpartiet. Om man tittar på Audi A7 så lutar det ganska mycket. Inte så mycket bagagelucka så att säga. Mm. Den sitter nästan ihop med rutan liksom.
Just det.
Men så var det inte riktigt här, utan det finns en liten bagagelucka.
Det är bra, för A7 ser ut som den har smält i bak. Ja. Det är lite så här ledsen.
Lite mer BMW 7-serien än Audi A7.
Ja.
Men framförallt tror jag folk kommer att lägga märke till motorhuven.
Mm.
Och det är något helt annat från Volvo. Vi har ju inte sett, det är helt annat än S80. Mm. Något helt nytt. Jag har aldrig sett någon liknande Volvo faktiskt.
Inte ens XC90?
Nej, XC90, men där har man ju sett gamla XC90 och liksom man förstår ungefär hur den ska se ut, och man har sett lite hur de har tänkt och sådär, och den är ju lite fyrkantig, lite hög, och det här är en helt annan bil liksom.
Mm. Är den snygg?
Jag tyckte den var snygg, och som sagt, bakdelen är kanske den kritiska. XC90 är väl inte helt jättelyckad bak, men den här tyckte jag var...
Det tycker jag, tänker jag på idag. När vi har ju några X90 här i Tannis där vi befinner oss. Jag tycker den är jättesnygg bakifrån.
Ja, det där är olika.
Tyck och smak.
Ja, tyck och smak. Men framförallt något helt nytt som vi inte har sett från Volvo överhuvudtaget någonsin. Mm. Så det är ju spännande. Sen får vi se hur kombin ser ut. Och den har vi ju inte sett alls.
Som kommer att heta V90.
Som kommer att heta V90, ja. Mm.
Ja, de visade ett koncept på en coupé i Genève för ett par år sedan när vi var där. Volvo, vad heter den? Coupe Concept.
Ja, men jag tycker...
Är den här bilen lik den?
Ja, den är faktiskt lite lik koncept. Man förstår var formerna kommer ifrån. Man känner igen lite grann från konceptbilen. Mm. Den här stora markerade grill och stor tydlig motorhuv med lite fina linjer på. Vi såg ingenting av inredningen, men där tror jag vi kan räkna att det är väldigt likt XC90. Mm.
Kanske tekniskt också?
Ja, absolut. Vi pratade ju mycket chassi när vi var där och de berättade hur de har byggt upp framvagn och bakvagn. Och de har till exempel det som kallas för dubbla länkarmar fram. Mm. Och de har en speciell bakaxel med en bladfjäder istället för spiralfjäder som är helt unikt för Volvo. Mm. Och det speciella med framvagnen var att de fick till de här dubbla länkarmarna med en tvärställd motor, vilket inte är lätt. Det är svårt att få plats med det. Mm. Sen det är väldigt spännande att vi fick köra den bil som Volvo har döpt till Costello, som de byggde bara för att övertyga ledningsgruppen om att det är här vi ska göra. När man tänkte på så här ska vår plattform vara, SBA-plattformen, för de stora bilarna. Så byggde man liksom en bil, man modifierade en S80, man byggde den här framvagnen med dubbla länkarmar, man byggde den här bakaxeln med den här bladfjädern och så sa man, så här vill vi göra. Mm. Det är dyrt, eller dyrare än att göra på andra sätt. Det är lite krångligt att få in motorn där, men det är det här vi vill göra för det kommer att bli bra köregenskaper. Och då byggde de som sagt en bil och den där fick utvecklingschefen Peter Mertens köra och någon annan fick köra den här i ledningsgruppen och sen bestämde de sig för att okej, vi kör. Det är så här vi ska göra. Mm. Och den S80 var med där på testbanan, den fick vi köra runt med.
Mm, kul.
Det var ju lite speciellt, det var liksom, man tänker tillbaks till 2008 någon gång så vet man då att det var den här bilen som bestämde att så här ska S 90 och XC90 och XC60 och S60 vara framöver. Det var ju spännande faktiskt. Och när de pratade om den här chassit och vägegenskaperna så sa de så att ja, XC90 har ju fått mycket beröm för sin styrning och för sina köregenskaper. Men själva konceptet och idén passar ännu bättre för en lägre bil. Mm. Så de tyckte att det kommer vara ännu bättre i S90. Ni har bara sett lite grann av det här chassit, vad det kan göra.
Kul.
Ja, det var hyggligt spännande. Sen har jag kan berätta jättemycket om hur de testar och att och det är ju, de har byggt upp en stor simulator där man kan man bygger så att säga bilen i en dator in med all information i simulatorn och så kan man köra bilen där.
Låter lite som vårt favoritämne Formel 1.
Ja, de sa att det var ungefär den. Man kände igen mycket snack om alltså man kan ändra saker i datorn och känna efter i simulatorn hur det funkar och man kan göra saker. Man kan bekräfta eller verifiera saker som man tror då i datorn. Och man kan ju också gå bakvägen. Man kan säga att den här bilen känns bra. Okej, men då mäter vi upp den. Och så kör vi den i simulatorn och så kan vi jämföra med andra saker vi har gjort i simulatorn. Varför känns det bra? Liksom? Vad är en bra bil egentligen? Mm. Vi fick provköra simulatorn på Nürburgring. Vi fick sitta där i en XC90 och köra runt Nürburgring. Jag kom inte hela varvet för jag blev väldigt åksjuk.
Alltså.
Jag fick trycka på nödstoppknappen och
oj.
Så här, det här får man nog ge. Det var jätte konstig känsla för det kändes som att man hängde så här viktlöst upp i luften. Mm. Och när man bromsade så har man ingen riktigt kontakt med marken. Och det var väldigt så här, ingen bromsverkan först och sen kom allt på en gång när man så här, kände asfalten. Mm. Man satt ju också ute i luften, för det var ju en stor, jättestor rigg. Liksom. Det var ju stort som kan det vara 50 kvadratmeters rum liksom, med jättestora bildskärmar.
Det är som en Formel 1-simulator då?
Ja, fast de jag har sett var ju varit ganska små. Det här var ju liksom ett, man gick in i ett ovalt jätterum liksom. Så man, och så hade de en bro ut till bilen som var kapad, en framdel av en bil så att säga. Mm. Man gick in och satt i en riktig, riktig bil så att säga, fast de var kapad bakom ryggen. Och sen när det var dags att köra så fick man trycka på en knapp och då åkte den här bron tillbaka, så man satt verkligen ut i luften.
Cool.
Och sen körde de iväg. Så i början gick det bra, det kändes ju som att köra bil liksom. Och Nybring känner man igen sådär. Mm. Men sen var det en väldigt skum känsla och man blev lätt åksjuk. Mm. Sen pratade jag med några ingenjörer som jobbar där och de sa att ja, nej, men det var så där i början för oss också, men du skulle ha avbrutit tidigare, för att när det väl börjar så går det inte att återhämta sig när man sitter i bilen, utan då är det bara att sluta liksom. Och kanske prova igen om en stund. Men jag provade, jag höll på för länge.
Mm.
Ja, så var vi där. Man kan säga att för halva dagen var mycket så här dator och simulator och den delen liksom. Och sen var andra halvan ute på banan. Berättade hur de testkör och så. Det är ett enormt, enormt mycket arbete bakom varje detalj på bilarna. De testkör ju allt liksom. De kör varje fälg som godkänns, varje däck som är godkänt i bilen testkörs, och varje millimeter som ändras någonstans i bilen ska verifieras med alla olika variabler och så. Ja, det var kul att få se och kul att få vara med om. Man förstod lite mer om varför bilen fungerar som den gör.
Spännande.
Ja, och ja, men det ska bli kul att se vad ni andra tycker om S90 när den kommer utseendemässigt. Det tror inte det dröjer så länge.
Vi såg ju någon liten, pratade vi om i förra podden, va? Såg en liten modellbil på den där.
Ja, jag tror att den var väl rätt lik, men det blir lite feldimensionerade linjer och lister. Och så. Jag tror det är svårt att göra miniatyrvarianter på de här delarna av lampor och sånt. Liksom.
Ja, jag tror också det. Ja.
Ja, det blir någon hade till och med provat att fotografera inredning på den här leksaksbilen, men, ja. Men det var ännu svårare att se. Men inredningen tror jag att det är så spännande. Det är XC90.
Mm.
Rakt om, instrumentering och allting. Och det är ju inget fel där. Den fungerar ju bra.
Ja, jättesnygg. Ja, händer något annat kul?
På Volvo. Ja, vi hade lite prat med utvecklingschefen där, Peter Mertens, som han inledde lite grann där att berätta om hur de ställer sig till Folkvagn-skandalen.
Mm.
Och typ att han sa väl att ja, men vi fuskar inte och vi har inte den här tekniken alls och vi jobbar inte så. Och, ja, vi kan garantera att det här förekommer inte i våra bilar överhuvudtaget. Men att det är allvarligt för hela branschen det här som har hänt. Folkvagn. Pratade lite om Frankfurt-salongen där Volvo inte var med då. Och de tycker då att det är för dyrt att vara där. Det är för många andra tillverkare som drar på för hårt liksom, och satsar jättemycket pengar.
Vad var det Audi hade satsat på monter förra året? Du nämnde den siffran.
Ja, de hade ju något år hade de byggt sin monter för 90 miljoner kronor. Mm. Då handlade det inte om personal som var där och bilar, utan bara bygget av själva huset de var i.
Mm.
Så de ville inte vara med i den kapplöpningen, utan de hoppade av. Men han var där och han gillade Audi A4 och S Cabriolet var som visades. Tyckte han var rätt fräck.
Okej. Okay. Blygsam bil. Audi A4 ska vi prata om i nästa podd. För den har jag nämligen just varit ute och kört.
Ja, men du har ju kört en annan bil som står här ute, men som är väldigt högaktuell för Sverige. Skoda Superb.
Skoda Superb, ja. Jag har kört sedanen och jag har nu även fått köra kombin. Det här är ju en av mina nya favoritbilar. Om man nu ska säga att en Volkswagen-bil här är. Mitt i Volkswagen-tiden så dyker upp en Volkswagen-favorit för mig. Det är en bil från Volkswagen-koncernen. Bygger ganska mycket på nya Passat, den här bilen.
Men den är längre, eller?
Ja, den är en
lite längre.
Ja, alltså, det är ju marginellt, tror jag. Men de har ju trollat till jättefina utrymmen i den här bilen. Det är det första man märker. Man kliver in i bilen och får nästan limousinkänsla. En jättelång bakdörr som som öppnar upp till ett fantastiskt baksäte när man sätter sig, och jag är ändå 1,85 och jag får jättegott om plats med ben och jättegott om plats för huvudet och sitter som en kung där bak. Sen tycker jag så mycket om att köra den här bilen för att den är lite väsensskild från Passaten. Passaten, alltså Volkswagen har någon slags idé om att de ska försöka hålla sina bilar. De ska vara vardagssmarta samtidigt som de ska vara, ja, hyfsat sköna att åka i, men också lite sportiga på något sätt. De pratade ibland om att det ska vara lite så här, man ska ha någon slags känsla i styrningen och sådär. Men Skoda skiter i det rent ut sagt när det gäller Superben. Här finns ingenting av det där sportiga eller det där lite strama, hårda som man ibland kan uppleva i en bil från varumärket Volkswagen. Utan här har de gått på komfort. Och de har byggt en betydligt mjukare bil som är jätteskön att åka i.
Något som en Mercedes?
Ja, en budget-Mercedes möjligen. För den är inte speciellt dyr heller. Fråga mig nu inte exakt vad den kostar, för jag har nämligen glömt det. Men den är inte sådär jättedyr. Sen har vi naturligtvis i kombin ett jättestort lastutrymme. Ganska lätt lastat och fint. Och bilen jag körde nu hade den här 190 hästars dieselmotorn. En Euro 6 diesel, så att den är inte med i den här VW-skandalen. En stark och trevlig motor som också sitter i Audi A6 till exempel. Sådär. Den var en jättetrevlig bil att glida runt i en vecka. Så det var faktiskt lite tråkigt att lämna tillbaka den.
Ja.
Måste jag säga.
Den kan dyka upp som långtestbil här efter årsskiftet, fast som kombi.
Ja, vi hoppas ju på det.
Ja, vi hoppas på det. Vi får se när den dyker.
Men den här bilen, ska man köpa en bil och tänker, och av ren slentrian tänker sig att man ska välja en Volvo V70 som många gör, då ska man nog faktiskt ta sig iväg och provköra den här först. För det är en trevlig bil för vettiga pengar. Så är det.
Ja. Jag ska också köra den här, men den finns ju med då som sagt på här på testerna, årets biltesterna.
Mm.
Sen körde du också vi pratade om Mercedes här, du körde GLE hybrid.
Just det, jag ska inte gnälla så mycket att jag lämnar tillbaka den Superben, för att jag fick ju faktiskt en Mercedes GLE hybrid. GLE är ju alltså det nya namnet på gamla ML. Mercedes SUVar heter ju numera GL, och sen så lägger man till en annan siffra som markerar vilken storleksklass det handlar om, och det här är alltså GLE-klass då, kan man säga. Och sen är det en hybrid. Det är i gamla GL och ML 500 så fastsatte en V8 i, men nu har de ju bytt ut den där V8 mot en V6. Hela bilbranschen går ju mot att skala bort cylindrar för att de ska spara förbrukning och sådär. Men så har de fått hjälp av en hybriddrivlina, och resultatet är faktiskt ganska trevligt, tycker jag. Naturligtvis, eftersom det är en Mersa, så handlar det mest om att det ska kännas lite lyxigt och flådigt, och det ska vara skönt att åka i och sådär. Och bilen är grymt skön att åka i, till och med skönare än Skoda Superb faktiskt.
Men visst har det hänt något med Mercedes? Visst har de blivit lite fastare och lite tuffare i liksom inställningar, eller?
Jag ska bara säga bättre.
Bättre, ja.
Rakt igenom.
Ja. Förut var det lite gubbigt.
Ja, gubbigt. Ja. Den här bilen är lite gubbig och lite gungig fortfarande sådär. Men det är en jättestor tung bil som fortfarande ändå har lite känsla i styrningen och känns lite fräsch att åka i på något sätt.
Men vi pratar lite siffror där på hybriddrivlinan. Det är väl inte så där jätteimponerande räckvidd på el och
sånt. Vi är väl där igen att vi kanske börjar prata om att är det här ett spel för gallerierna med den hybriddrivlinan? Är det så där att man bara ska kunna säga att man har köpt en hybrid och sen åker man ändå iväg och gör av med en massa bränsle? Jag körde den där bilen en sväng och fick en bränsleförbrukning på 1,1 liter första dagen. Och det är ju inte så där superbra egentligen.
Nej, det kan
alltså, man ska komma 3 mil i under gynnsamma förhållanden, sägs det, med på ren el om man laddar bilen då. Men sen så hjälper ju eldriften till hela tiden, eftersom att bromsar man så genererar det energi som lagras i batteriet som man sen använder när man ska iväg från rödljuset och sådär.
Så det sänker förbrukningen ganska mycket i körcykeln, så ja. Nu ska återkomma till den. Men
ja, förmodligen i verkligheten också. Jag tror. Men sen finns det några saker med den här bilen som inte är så imponerande. En sak är naturligtvis prislappen. Alltså prislappen börjar på 800 000 kronor för den här bilen. Och det är ju skitdyrt. Och vi satt för en stund sedan vid datorn ju och byggde en egen bil på Mercedes hemsida. Och det sjöng iväg ganska rejält sen när man började bli nöjd med utrustningsnivåer och sådär. Så att man får nog räkna med nästan 1 000 000 kronor om du ska ha en ordentligt utrustad bil.
Så får man skynda sig då om man vill ha 40 000 i supermiljöbilsrabatt för den. Nya budgetförslaget ska den ju sänkas till 20 000
till 20, för ska halveras.
Hybriderna. Så att, men det gör inte stor skillnad om den börjar på 1 000 000 om det backar 20 eller 40 000.
Nej, jag tror att man skiter i det, rent ut sagt. Sen så en annan grej som jag måste gnälla på också när det gäller den här med GLE-hybriden. Många väljer att lägga batteriet någonstans i mitten av bilen. Hitta plats i karantunnel och allt möjligt. Men ser du så här staplat i bakluckan. Vilket gör att en stor del av lastutrymmet är borta. Och det som finns kvar, för att komma åt det så har man en enormt hög lasttröskel. När du lyfter upp tunga matkassar så då ska det är alltså lika högt som att lyfta upp det på en pickup. Så den aspekten så är det helt värdelöst. Faktiskt.
Ja, vi Peter Mertens var inne på det när han, ja, vi satt och pratade med honom och han berättade då att Volvo lägger det i mitt i deras bil, T8. T8 så har de lagt den där och S90 laddhybriden kommer också ligga mitten på bilen. Och det var för att det är bästa platsen vad gäller vikten och bagageutrymmet och att det är även krockskyddat där i mitten. Du har alla deformationszoner utanför batteriet.
Och sen har du också en låg vikt som är centrerad dessutom ger ju bilen bättre köregenskaper.
Ja. Så han tyckte att det var enda stället. Men sen är ju det en begränsning också. Du får ju inte plats hur mycket som helst där.
Nej.
Och han tyckte nog också att elbilar måste ha betydligt längre räckvidd. Alltså en ren elbil för att vara möjlig att använda ordentligt. Och då finns det begränsning för hur mycket batterier får man plats med egentligen. Om de ska ligga på ett bra ställe. Men han sa också att batterierna blir ju mindre och billigare. Och det händer mycket nu. Även om man har sagt det många år. Men det är nu det händer mycket på batterierna.
Ja, det här blir nog en parentes den här bilen i hybrid- och elbilshistorien tror jag.
Ja, de Mercedes pratar ju bara hybrider på Frankfurtsalongen som vi nämnde här förra podden. På tal om elbilar så har ju Tesla nu visat sin Model X på riktigt och för många så här oberoende människor, journalister och andra har fått sett och tittat och klämt och känt på den.
Efter mycket om och men.
Ja, ett års förseningar är det väl i alla fall. Det här är ju samma drivlina som i Model S. Den här fyrhjulsdrivna varianten.
Precis. Model X är ju alltså en crossover eller en sub. Ja. Vad kallar vi den?
Elon Musk har ju sagt att den ska vara lika praktisk som en SUV och lika eller som en familjebil, lika snygg typ som en SUV eller ja, läcker som en SUV och lika bra prestanda som en sportbil. Och de har ju väldigt speciella dörrar.
Sådana här måsvingedörrar.
Ja, måsvinger fast lite knäckta måsvingar. Den viker sig lite grann. Så man kan, som man förstod det rätt, som man närmar sig bilen så öppnar de sig. Och sen kan man stänga dem och öppna dem inifrån med en knapp. Men det var de som hade testat det där så att ja, det gör den ju, men de öppnas väldigt långsamt. Och sen blir det väldigt pipande. Du vet så här, glassbilen eller en lastbil håller på att backa så piper det. Ungefär sånt pip var det när de här dörrarna gick upp för att varna de som var på utsidan. Det kan man ju kanske klara sig utav. Men sen tar de ju plats. Det är ju som en måsvingedörrar också. Det tar ju enorm plats på parkeringsplatser. Jag fick också höra varför han så gärna vill bygga den här bilen, Model X. Det är så att Elon Musk har 5 söner. Varav 1 tvillingpar och 1 trillingpar. Bilen har ju då en, som jag uppfattar det, en soffa bak. Va? Tredje raden är en soffa. Andra raden är stolar. Och de här kan man då skjuta isär för att kunna komma in lätt.
Okay.
Och främre raden är 2 stolar. Och de här stolarna i andra raden, jag har inte sett dem i på bild så där tydligt. Men de är väldigt speciella tydligen. Men väldigt skön att sitta i.
Okej.
De har ju också fått kritik för Model S vad gäller inredningen. Den var lite tafflig och lite så. Kanske inte så jättebra ihopskruvat. Men då hade de också en förklaring på den här visningen som var intressant. Att de sa att när de gjorde Model S så fick de inga bra underleverantörer. Det var inte så många som ville jobba med dem. De visste inte vilka de var och vad de höll på med och varför. Och så här. Mm. Så de hade inte så bra urval på material. Men nu är det bättre.
Mm. Bra förklaring.
Och det var mycket bättre också enligt de här som såg bilen. Och det var lite snyggare och lite mer kvalitetsfullt. Även om det fanns några funktioner kanske som man kan undra över.
Mm. Det var någon konstig föroreningsfunktion i den här bilen som någon sa någonting om. Vet du någonting om det?
Nej. Nej, det kan jag inte påminna om att... Men Elon Musk har ju varit ute och kommenterat dieselskandalen i USA och sagt att det här visar bara att världen behöver och är redo för något annat än fossila drivmedel.
Mm, där sparkar han i trejen med öppen dörr.
Ja. Mm. Nej, men han är ju duktig och det är ju, man kan ju tro att de säljer många fler bilar än vad de gör. De har ju sålt någonstans 33 000 bilar. Mm. Och siktar väl på ett första läge och kommer upp i 50 000 bilar. Mm. Och det här är ju egentligen ingenting i bilbranschen. Nej. Som referens kan vi nämna Saab som är uppe i 90 100 000 och ansågs alldeles för små för att ens ha chans att överleva. Mm. Men de är duktiga på att bygga sitt varumärke.
Verkligen. Han jämförs ju till och med Steve Jobs nu på olika ställen.
Ja, vi har en artikel på vår sajt här som gör den jämförelsen. Och det är väl inte konstigt. Det är tydligt. Mm. Så han har sitt rymdprogram och sitt hemmabatteri som man ska sälja också. Men han hade också en kommentar där att när han började bildprojektet så trodde han kanske att det skulle kunna fungera. Alltså det var 10% chans att det skulle funka. Mm. Så han har inte själv så här trott det på det. Men nu har han, tycker han, att han har visat att det funkar. Mm. På tal om USA och den typen av bilar så gick Google i veckan ut och berättade lite om sin självkörande bil som vi har sett lite tester på. Så. Det visar sig att i ett första läge så ska de här jobba som taxibilar. Det ska vara självkörande taxibilar. Och då kan man tänka sig att det kanske blir på något speciellt område där de får köra och så. Mm. Men de sa också att de kommer att samarbeta med någon av de stora tillverkarna. Och då kan det vara så att de delar teknik eller att de bygger en bil ihop. Eller att Google har en bil men att de också säljer sin teknik för självkörande bilar och sånt till andra.
Har du nämnt några namn på företag?
Nej, det är väldigt spännande. Vi vet ju att Fiat-chefen har ju varit och hälsat på.
Han har ju varit och hälsat på oss nästan
alla. Han har hälsat på oss alla, men det är väldigt många tillverkare som har pratat med Google. Sen tror jag grejen med självkörande bilar är inte så mycket att de kör sig själva, utan att de samlar med massa mängd data om den som kör bilen. Absolut. Eller var bilen ska och var den stannar och varför. Och det är den som är värd pengar egentligen.
Ja,
visst, och det är därför Google är så angelägna. Mm. Tänk om Google kan bygga in sin teknik i alla Volkswagen-bilar till exempel. Mm. Audi eller Fiat eller Ford eller något. Då kommer de få en mängd information om alla de som kör de här bilarna och vart de är och när de är där och var de vill äta och var de vill tanka och när de ska svänga av och köpa billiga hamburgare. Och
sälja reklam och
sälja reklam information. Och informationen och till reklamköparna.
Ja, visst.
Annonsera, du köper informationen och du kan annonsera till alla som är ute och kör på E4 idag. Mm. Det tror jag är själva grejen med automatisk körning. Sen att det är bra för trafiksäkerheten om det fungerar, det tror jag mer är en grej för att få igenom tekniken hos politikerna.
Mm. För konsumenter, du pratar om taxibilar. Tänk vad härligt med en taxi som kommer direkt när den ska. Och
ja.
Kör dit den ska och hitta dit den ska.
Automatisk Uber kanske.
Ja, det är tufft.
Ja, Vad är det senaste i Folkmansskandalen då?
Alltså det senaste i Sverige är väl att Volkswagen har berättat ordentligt om vilka, exakt vilka bilar det handlar om. Det gjorde de igår, va?
Igår när vi spelade in det här så kom det igår en lista på alla bilar. Och det kom också en funktion där man kan på deras hemsida, speciella hemsida för detta ändamål, gå in och se om min bil är berörd.
Man klickar i sig och så skriver man sitt registreringsnummer och sen så poppar upp information. Det funkar nu när vi spelar in detta än så länge bara med varumärket Volkswagen. Men de har lovat att Seat och Audi och Skoda alldeles snart också ska finnas med där. Det är bra.
Det är bra. Sen vet man inte vad man ska göra med den informationen. För som jag har förstått så kommer det att dröja en stund innan det är dags att åka till verkstaden och få sin bil åtgärdad. Och det är just vi vet det. Ännu mindre om vad den här åtgärden betyder.
Alltså, de håller ju på med någon slags teknisk lösning som de kallar det. Som utprovas och sen ska godkännas av berörda myndigheter runt om i världen. Och detta ska sen på något sätt appliceras då på bilarna som återkallas. Men som du säger, vad det egentligen handlar om har vi ingen aning om.
Nej. Vad har kommit fram i, om man tar det i ordning, så det som har kommit fram i USA är väl att det finns två typer av motorer. De med sån här AdBlue-teknik, eller urea, som kallas, alltså en tillsats till dieslet. Och de med ett partikelfilter. Och det blir olika åtgärder beroende på vilken motor det är. De här med partikelfilter, så kan det bli så att man måste öka bränsleförbrukningen för att få filtret att bränna fler NOx-gaser eller mer NOx-gaser. Och då kanske det är så att kundernas bilar kommer att dra lite mer för att sänka NOx-värdet. För de här urea eller AdBlue bilarna så kan det vara så att man måste tillsätta mer sån vätska i dieslet för att bränna bort partiklarna på det sättet. Och då blir det lite dyrare för bilägarna, för de får tanka sådana AdBlue oftare. Sen tillkommer då, vad ger det för extra slitage och vad betyder det för motorn i övrigt? Och ska man kompensera bilägarna ekonomiskt på något sätt för det här? Eller? Ja, det är en jättehärva. Men om man då flyttar över till Europa och åker över Atlanten. Här håller vi inte på och mäter NOx på samma sätt. Så här vet vi inte alls. Dels vet vi inte om de har fuskat med några som helst värden här. Och vad är det de ska göra då, åtgärda egentligen?
Varför återkallas bilarna?
Precis. Det kan ju vara så, om man nu ska ta enkla, mest fördelaktiga vägen för Folkbank, så kan det vara så att bilarna återkallas för att ta bort en funktion som egentligen inte används alls i Europa. Så det finns ingen anledning att öka bränsleförbrukningen i Europa. För då ökar det bara CO2-värdet, och eftersom vi inte är så noga med NOx så spelar det inte så stor roll. Ja, det här är lite rörigt, och vi får en hel del mejl i den här frågan. Vissa tror och tycker att vi går Folkbanks vägar när vi säger det jag precis sa, att det här kan handla om att det inte blir någon som helst skillnad alls på bilarna i Europa. Men vi försöker väl bara hålla oss till den fakta vi har fått och analysera den så gott vi kan. Det handlar inte om att vi tycker bättre eller sämre om något bilmärke överhuvudtaget. Men man ska ju inte heller säga att de fuskar med något om de inte gör det.
Precis så. Nej, det blir spännande att se hur kunderna reagerar om deras bilar plötsligt börjar dra mer bränsle.
Ja, och så i USA då. Och sen den andra frågan som ofta blandas ihop med det här är ju den här skillnaden på min förbrukning som jag upplever när jag kör bilen mot den som tillverkaren har sagt att den ska dra. Och det har vi pratat om tidigare, men det kommer ju också sådana uppgifter. Jag får ju ibland ofta telefonsamtal nu och mejl om det. Ja, men min bil drar ju så här mycket mer än vad det står i pappren, och de får ha fuskat med min bil också. Liksom. Men det är ju ytterligare en helt annan fråga. Det har ju med den här körcykeln att göra. Den bilarna mäts under väldigt speciella förhållanden. Sen, okej, de kan ju, det kan ju fuskas där också. Det ska ju undersökas. Myndigheter i Europa ska ju undersöka om det är så att Folkbank eller andra tillverkare har fuskat med mätmetoder. Mm. Jag fick också en förklaring här på det här att de då har känt av att bilen är i ett laboratorium. Och då har de slagit på den här mjukvaran, kan man säga.
Mm.
Vilket inte är så konstigt egentligen. För bilen, det som händer när man står i den här rullande landsvägen är att det kanske bara är framhjulet som rullar. Jag förstått. De sätter upp den på en sån här trumma typ som rullar. Och då för att bilen inte ska tro att nu håller framhjulen på att slirar så att säga. För de rör sig mycket snabbare än bakhjulen. Mm. Och då ska ju antisladd gå igång. Så att det finns programvara som måste vara där i bilen för att den ska förstå att nu är det testläge.
Mm.
Och det är väl bara att Volkswagen har liksom utökat lite vad den här förståelsen ska betyda. Nu ska du göra lite mer saker eftersom den ändå står i testläge.
Helt klart är att detta inte, skandalen är inte en bieffekt av det. Eftersom att folk har bett om ursäkt och det har avgått och sparkats.
Ja, nej, de har ju
de har ju fulat sig.
Absolut. De har ju dopat värdena om man pratar idrottsspråk. Det är ju givet och det ska de ha rätt bestraffning för. Och de kommer ju få bestraffning för det också. Men de kommer att få betala tillbaka pengar och de kommer säkert att få ersätta kunder.
Mm.
På längre sikt kan ju det här betyda faktiskt dödsstöten för diesel, framförallt i USA.
Mm.
Där Volkswagen och Mercedes har ju gått hårt på det här clean diesel spåret i USA. De har ju försökt att bevisa där att diesel är lika rent som en hybridbil eller renare, och du får en mycket trevligare bil att köra.
Mm.
Köp en Jetta, en 2 liters diesel, så den är jättemycket trevligare att köra än en Toyota Prius laddhybrid.
Mm.
Och den är lika ren. Det är det budskapet de har gått ut med i USA.
Mm.
Och de har ju vunnit mycket på det. Även om det inte har gått fantastiskt bra för Volkswagen i USA, det har de inte gjort, men de har ju ändå sålt till över 700 000 bilägare tror jag i USA.
Ja, de var väl tvungna att hitta på någonting sånt, för de hade ju inga hybrider.
De hade inga hybrider. Det här beslutet togs ju då 2005 till 2007 någon gång. Vad de skulle göra i USA. Att de skulle gå på det här clean diesel-spåret.
Mm. Nu har ju Volkswagen hybrid.
Nu har de ju andra muskler liksom. Och det är kanske tur för dem då, de ska sälja i USA.
Mm.
Vad jag har hört så var det också en visning av nya Passat i USA. Precis den dagen när den här... Det var en testkörning, ska jag säga. Inte en visning, utan en testkörning. På nya Passat samma dag som den exploderade i USA.
Det är sällsynt dåligt här.
Och de har ju dragit tillbaka såna jättereklamkampanjer på de här bilarna. De har ju stoppat försäljningen av berörda bilar över hela världen, såklart. Det är ingen idé att skicka iväg dem, de ska ta tillbaka dem och fixa dem.
Mm.
Vi har inte sett några försäljningssiffror än. September kommer väl i dagarna när vi spelar in det här. Kan ligga i brevlådan nu, men jag tror att september är nog lite för tidigt i Sverige. Ja,
oktober kan ju bli intressant.
Oktober kan vara intressant i Sverige, se vad det här betyder liksom.
Mm.
Och om det är så att de väljer att köpa något annat istället.
Vad tror du? Tror du att det påverkar någonting?
Jag tror att det kan påverka lite grann, beroende på hur länge det håller på nu och när de kommer fram till vad som har hänt i Europa egentligen. Så att det inte kommer fram några nya fakta, så kan det nog lugna ner sig rätt snart, tror jag.
Mm.
Ja, man ska ju säga det, vi brukar ju få de här mejlen från Volkswagen, deras PR-avdelning nu, vad som händer, och det här är dagens uttalande, och här är den här listan på alla berörda bilar, och det här är länken till hemsidan där alla kan kontrollera sin egen bil och sådär. Det där brukar alltid dyka upp mellan 6 till 7:30 på kvällen en gång kommer de här.
Mm. Och det är ju inte av en slump.
Det är inte av en slump, för det kanske är en tid på dygnet då det märks minst vad som mejlas runt i olika nyhetsavdelningar.
Mm.
TV-redaktionerna hinner inte få in det i sina kvällssändningar.
Och vi är hemma med våra barn och
vi har precis slutat vår arbetsdag och håller på med annat och natt. Eller kvällstidningarna, kvällsskiften har liksom lite annat att tänka på kanske.
Mm.
Så att det är väldigt, jag tror att det är medvetet för att inte väcka allt för stor uppmärksamhet.
Mm. Men vi ska fortsätta och
ja, vi har, belysa detta i alla fall. Vi har vårt helljus på affären.
Det har vi. Vi har ju tänkt ju göra lite extra poddar här framöver.
Ja.
Med anledning av att vi nu är i Tannis.
Precis, vi har ju alla som prenumererar på vår podd, det tycker jag att de ska göra. De kommer nog kanske att se att det poppar upp lite fler än vanligt. Mm. Det kommer fler flaggor. Vi har ju jättemånga bilar som vi inte har kört alls, som vi ska ut och testköra.
Kört några idag.
Kört några idag, Opel Astra.
Ny Audi A4.
Och vi har, här ute finns nya BMW X1. Mm.
Vi har kört Ford S-Max som vi inte pratat om.
Mini Klubban är alldeles färsk i dagarna.
Toyota Mirai är utlovad. Den har inte dykt upp än, men den kommer komma här nu under den nästa tiden.
Det kommer att märkas, för jag tror att det är den absolut fulaste bilen på parkeringen.
Men den är så ful så att det är... Naja.
Vi tar men den går på vätgas.
Ja, det är tufft. Det är tufft. Vi tar den i nästa podd.
Och jag har kört cabriolet då. Några kilometer, sen var jag tvungen att ta upp taket igen, för det är ju hållighet.
Ja, nej. Det gillar ju inte sånt där.
Nej.
Kul. Men nu, ska vi sluta snacka nu och gå iväg och titta på bilarna?
Ja, och som sagt, håll utkik i alla kanaler där ni hittar vår podd, för det kommer dyka upp fler poddar från Tannis.
Håll också utkik på våran sajt, alltombilar.se, för där kommer vi att leverera nybilstester som aldrig förr inom den närmsta veckan. Vi kommer att köra nya bilar hela dagarna nu.
Så, spännande.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.